Hej och välkomna till det 28:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brinklassen och på andra sidan, som alltid,
Mattias Axelsson.
Välkommen.
Tack så mycket.
Ska du säga?
Eftersom vi är hemma hos mig, ja, återigen den här veckan också. När vi pratar om Stefan Sauk, då är vi hemma i mitt hem.
Ja, det verkar som
det
att
vi... Det
är
så vi har bestämt. Det var så vi sa.
Så det här är sista gången vi är hemma hos dig då?
Ja, precis. Ja. Men nu blir det ju ingen mer Stefan Sauk. Eller, det blir ingenting. Du har inte pratat med farsan om han hade den här tv-serien på VHS.
Nej, det har jag inte gjort.
Så det, men det blir nog inget avsnitt om hela tv-serien.
Jag har tappat livslust.
Jag har fått lusten att se Stefan Sauk som Hamilton.
Ja, faktiskt.
Efter två... Vi har sett Vendetta från 1995 och nu Tribunal från samma år. Det är alltså det vi ska prata om idag.
Precis. I kortet då, vad är tribunal?
Vad en tribunal är för någonting? Nej, eller vad kommer tv-serien tribunal är?
TV-serien tribunal.
Nej, tv-serien tribunal från 1995, det är ju det andra tillfället som Stefan Sauk spelar Carl Hamilton. Och den här liknar ju förhöret väldigt mycket till Ramen, åtminstone.
Tack för att du poängterade hur den liknar, ja.
För det här är ju ett utdrag ur den sista Hamilton-romanen som Jan Guillou skrev i liksom originaldekalogen. Och den heter En medborgare höjd över varje misstanke. Och ur den så har då Jan Guillou plockat en bit där Yuri Tjivatchev ställs inför rysk krigsrätt.
En tribunal.
Ja, en tribunal, och därav namnet. Snyggt att du fick in det. Ja. Så att folk vet vad en tribunal är.
Precis.
Nej, Carl Hamiltons forna fiende och numera vän, Yuri Tjivatchev, som vi har sett tidigare och även kommer få se senare i Peter Stormares Hamilton från 98, så är ju Yuri Tjivatchev med och spelar samma skådespelare som spelar honom här i Fiendens fiende.
Det där, det är roliga överföringar, därför det finns,
ja,
skådespelare
och
som hänger
med över. Ja, och Åke hänger väl med också från Vendetta-filmen.
Men så Tjivatchev, den skådespelare som spelar alltså Tjivatchev mot tre olika
Hamiltons. Ja, och det är ju ganska roligt. Alltså, vad är det han heter? Lazarev. Vet jag att han heter efternamn. Jag har inte...
Evgeni
Lazarev, som spelar då... Tjivatchev spelar ju Hamilton... Eller han spelar ju Tjivatchev mot Peter Haber, mot Peter Stormare och mot Stefan Sauk.
Ja.
Och det är ju ganska roligt.
Det,
men det som är alltså grundstoryn där, det är ju ett rättegångsdrama igen, precis som förhöret är. Men istället för att vara i det svenska konstitutionsutskottet så befinner vi oss i någon form av rysk militärtribunal där Yuri Tjivatchev då ställs inför rätta och Carl Hamilton är, nu är det min katt som låter i bakgrunden om ni har någonting
det
som
det
jamar.
Så får det vara.
Ja. Nej, men då, Carl Hamilton kommer ju in här som någon form av vittne på försvarets sida. Och den här är ju då gjord i anslutning till filmen och tv-serien med detta som kom då 95-96. Samma produktionsbolag. Men det är väl bara Stefan Sauk som är med i både Vendetta och i Tribunal.
Ja, för Tjivatchev är ju inte med i Vendetta. Så att, och sen är det ju andra, några rådgivare där till statsministern. Och de syns ju inte, åtminstone inte i filmen då. Syns, eller åtminstone inte, nej precis, i filmen syns de ju inte.
Jag tror inte att de är med i tv-serien heller. Utan att det här är, igen, det är Stefan Sauks två insatser. Ja. I, eller tre om vi ska räkna Vendetta som både en film och en tv-serie.
Men det orkar vi inte, va?
Det orkar vi inte, utan vi säger att det är Sauks andra insats som Carl Hamilton också, den sista då. För när vi är klara med Tribunal så är det ju Peter Stormare som kommer härnäst. Mm. Men då har vi lite grann ramen för vad det här handlar om.
Ja, och bara som en grund sådär. Min känsla är att det här är lite Ryssland på 90-talet. Alltså, du som är historielärare, har jag fel i att Ryssland på 90-talet kändes som att de var på väg mot en öppnare inställning till omvärlden och sen bara tvärvände igen?
Det är ju jättesvårt att säga. Alltså, det är ju det här att när du går från en totalitär kommunistdiktatur så som det var från slutet på 10-talet, början på 20-talet när Sovjetunionen bildas, fram till att Sovjetunionen faller där 91-92. Så det fanns väl någonstans förhoppningar åtminstone att Ryssland skulle gå i en mer demokratisk riktning under 90-talet. Sen var man ju tvungen att genomlida de här gigantiska nyliberala experimenten i början på 90-talet som någonstans kraschade den ryska ekonomin. Och sen så från, egentligen Jeltsin var väl aldrig någon, även om han blev demokratiskt vald, så det är väl lite det här med just att även demokratiskt valda ledare kan ha auktoritära drag.
Ja, gud, ja, verkligen.
Och jag skulle nog inte jämföra Ryssland på 90-talet med Ryssland idag. Jag skulle nog säga att Ryssland var mer demokratiskt utifrån ett västerländskt perspektiv.
Ja,
mer öppet. än det var sen så, men det är ju nästan liksom en parentesperiod där på 90-talet och några år in på 00-talet som Ryssland har där, för nu är ju Ryssland återigen ett väldigt stängt land med en väldigt auktoritärt styre.
Det är exakt så som jag, alltså, i mitt huvud, jag förstår ju att det såklart inte stämmer till 100%, men så är det att Sovjet föll, då var det som att Ryssland bara, nu kollar vi läget med väst och resten av omvärlden. Hade hjälpt sin i nästan 10 år, va? Jag vet inte om han satt i mer än 10 år.
För 99 var det väl han har. Det gick nyårsafton 99 någonstans där. Det var ganska
sent. Ett decennium i alla fall kan man säga, i princip.
Inte riktigt helt, men nästan ett decennium.
Ja. Och sen var det som att Putin blev vald eller kom in och då hade man förhoppningar på att han skulle öppna upp det fortsatt, men så istället tvärvände det med honom och att han har tagit åt sig och konsoliderat makt och han har gjort de här konstitutionella konstigheterna. Är han premiärminister nu, va?
Oklart. Men hej och välkommen till dokumentet utifrån det blev nu istället.
Jag tycker att det är intressant. Att,
absolut, absolut.
Så här, vi får en för det är ändå det är en rysk regissör. Och rysk, alltså,
Vladimir Gramatikov.
Bra efternamn framförallt.
Också känd som regissör för...
Ja.
det vet jag inte. Inte kallat. Mio min Mio regisserade han 1987, den svensk-ryska samproduktionen där.
Inte den med Christian Bale?
Jo, exakt med den med Christian Bale. För det var ju en svensk-rysk samproduktion med amerikanska skådespelare. Engelsktalande skådespelare.
Ja. Det här är inte en susning.
Nej, det är han som har regisserat Mio min Mio. Nu, jag såg ju den på bio när den kom där. Och då var jag ju inte ens 10 år fyllda. Så jag upplevde ju den som ganska bra då. Men har ju förstått i efterhand att det är lite av kalkonvarning på det. Jag vet inte om du har sett den.
Jag har inte sett den. Jag har sett intervjuer med Christian Bale från typ den tiden. Där han sitter som ett väldigt brådmoget litet barn och pratar om sina skådespelare. Hur han gör och att han försöker insupa. Han verkar ju vara en väldigt jobbig människa. På det sättet att det är väldigt mycket character actor och går in i rollen till 120% ju.
Nej, så för svenska ögon så är då Vladimir Gramatikov känd för att han har regisserat dels Tribunal från 95 och då Mio min Mio från 1987.
Så han är känd för att ha regisserat Mio min Mio från 1987 kan man då säga.
Du tror att folk i allmänhet inte känner till Tribunal i lika stor utsträckning?
Nej, jag tror ändå inte det. Men jag känns mig lite mer. Men skitsamma, min poäng var att det känns som ett annat Ryssland vi tittar in på, att de liksom fick tillstånd att filma på, jag vet inte om de är på Röda torget, men liksom det känns som att där och då kan man bara kom hit och filma allt liksom. Men alltså nu hade man fått kämpa något in i bänken för det liksom.
Ja, och Chivadchev pratar ju lite grann om det utifrån att han säger, för han blir ju anklagad just då för, är det högförräderi eller förräderi mot fosterlandet? Han kommer inte ihåg den exakta formuleringen. Och han säger ju när han sitter där i sin cell i väntan på att bli kallad till rättegången att hade det här varit för 10 år sedan, alltså under sovjettiden, så hade han blivit skjuten på plats. Ja. Men nu är det ju ändå, även om rättegången eller tribunalen då känns ganska på förhand bestämd vad det gäller...
Kör på. Det är katt igen.
Det är katt igen som välter Pepsi-burkar här inne. Att det liksom visar ändå på att Ryssland har blivit något mer öppet här under 90-talet än vad det var under det sovjetiska 60-70-80-talet då Chivadchev då jobbar som KGB-agent.
Ja, och han pratar ju också lite i det om att... Det pratades lite om att förr fanns det en organisation för det här som han hade rapporterat.
Politbyrån.
Politbyrån, tack. Jag tänkte polit, men det är...
Polit är ett slang för polis.
Ja, precis. Eller vakt på fängelse.
Ja, det är kanske mer det.
Nej, ingen aning. Ja, skitsamma. Att liksom, det pratas ändå om skillnaden även på det sättet. Så att det är därför jag tycker att det är intressant. För min känsla av Ryssland är just det som jag beskrev. Att mer öppet då,
ja, och sen tvärvänder det. Av den anledningen så är ju tribunalet ganska intressant tidsdokument.
Ja.
Just för att den är gjord där i mitten på 90-talet. Det hade ju varit en helt annan grej om man hade gjort den här i mitten på 80-talet. Det hade varit en helt annan grej om man hade gjort den i mitten på 00-talet.
Verkligen.
Så att den är gjord där 95 är ju ändå ganska spännande som sagt då, tidsdokument. Ja. Och det är mycket ryska kan vi säga. För den som tänker sig att mot våra rekommendationer senare kommer att vilja se den.
Men därav ryska regissören då. Men manus är ju skriven av Jan Pierre Guillou. jag minns aldrig vad han heter. Han har ju dragit ur själv och liksom skrivit, precis som han gjorde till förhöret.
Ja.
Han verkar gilla att skriva de här tv-filmerna och lyckades väl en gång kan vi säga.
Ja, nej, men det är han som har skrivit manuset och det är ju då direkt hämtat ifrån några sidor ur en medborgare höjd över varje misstanke.
Mm. Men premissen då,
sidan 214-304, en medborgarhöjd under
väldigt misstanke. Väldigt specifikt.
Ja, jag hittade det här i Snuten i skymningslandet.
Just det.
Som jag gärna bläddrar i.
Ja, men ja, premissen är att Schwarzschew sitter inne i fängelse, eller i någon form av häkte då, och väntar på den här tribunalen. Får en advokat, eller försvarsadvokat, vilket verkar vara bara wow, vad är det här?
Det är en ung kvinna, för hon säger ju också det, den här unga kvinnliga försvarsadvokaten, att ingen av hennes äldre kollegor tänkte ens tanken att de skulle ta sig an det här målet. Och det säger också en del om förutsättningarna för Schwarzschew att eventuellt bli frikänd i den här militärtribunalen. Och det han anklagas för då, det är då högförräderi, eller förräderi mot fosterlandet och sånt där. Och det är ju en händelse som utspelar sig i den tidigare boken, alltså den nionde boken, som då heter I hennes majestäts tjänst. Inte hennes majestäts hemliga tjänst, för det är en Bondfilm.
Det är Bondfilm, ja det är.
Ja, annat, men han har tagit, jag har ju tagit titeln fast han har tagit bort hemliga.
Ah, okay.
Så det är hennes majestäts tjänst. Och den utspelar sig delvis då i Storbritannien. Mm. Och så som nu, jag tror faktiskt inte jag alls har läst I hennes majestäts tjänst. Det kan vara så att jag läste den då som vanligt någon gång på 90-talet eller
00-talet. När du gjorde saker.
Nej, jag gjorde saker som
jag
inte var podd.
Jag producerade bara saker.
Precis.
Är det 67 poddar då?
67 poddar är det jag har nu med. Nej, men jag har i alla fall läst synopsisen till I hennes majestäts tjänst. Och den handlar ju delvis då om det här som det berättas om i tribunal, nämligen att blir det 5 stycken ryska agenter agerar i Storbritannien. Mm. Bland annat då den här kvinnliga Simonescu, tror hon heter.
Något sånt, ja.
Och hon har ju liksom kommit upp i det allra högsta, för hon har ju till och med gift sig med den brittiska, och vad är han är, någon minister?
Ja.
Inte premiärminister, men han är minister i regeringen i alla fall. Och den här Simonescu har då gift sig med honom. Så hon är ju liksom en agent på allra högsta nivå, eller spion på allra högsta nivå. Den här ministern avgår och sen blir någon chef för något sånt här, något försvarsföretag eller militärt företag av något slag. Men helt plötsligt så börjar de här ryska agenterna att mörda brittiska medborgare, vilket då blir problematiskt. Och det Schwarzschew gör då, det är att han lämnar ut information till Carl Hamilton, som sen blir den som leder operationen för att plocka bort de här ryska agenterna. Och han är ju själv ansvarig för livet på 3 av 5, tror jag. Han erkänner det.
Ja. Ja, precis. För att Schwarzschew kommer väl på någonstans, han inser att om de här 5 ryska agenterna får fortsätta så kommer det bara bli negativt för Ryssland i det långa loppet, för att det kommer komma ut, eller på något sätt antar jag. För det sägs ju, vi kan ta det redan, det sägs väldigt sent i den här lilla filmen att de här ryska agenterna hade dött i alla fall. Fast då hade de dött på ett sätt som gjorde att det avslöjades. Och då hade det varit dåligt för Ryssland på alla sätt. Det hade liksom blivit sanktioner. Och
jo, man pratar ju väldigt mycket om de här negativa konsekvenserna som hade blivit för framförallt den ryska ekonomin.
Ja.
Om det här hade liksom kommit ut. Det vill säga om Schwarzschew inte hade lämnat uppgifterna till Carl Hamilton och de här ryska agenterna hade avslöjats på något annat sätt. Så hade, ja, men dels så hade det varit handelssanktioner mot Ryssland. NATO hade upprustat. Det är så här massa grejer som de pratar om skulle då ha varit negativa konsekvenser för Ryssland.
Ja.
Så då menar ju Schwarzschew att visst, han erkänner att han har gjort det han har gjort, men han menar att det inte är högförräderi, utan
tvärtom,
att han, nej, det är liksom tvärtom, han agerar i den ryska statens liksom intresse. Han menar ju att det han har gjort är bättre för den ryska staten än att inte avslöja de här namnen. Och anledningen till att det är Hamilton som har ihjäl de här och inte den brittiska, och inte brittiska agenter eller brittiska
MI6
eller 5 eller 6. Det är ju för att det är tydligen lättare att döda någon på
bortaplan
för då har man diplomatisk immunitet. Det är svårare, det är mer komplicerat att döda någon i sitt eget land, för då kan man väl dömas för liknande för förseelser.
Precis. Jag menar gud.
Fan vad du är taggad för det här avsnittet, så Gustav. Alltså, shit på en fritt, som vi säger.
Jag börjar känna att vi är klar. Nej, men det är liksom...
Ja, men... Nej, men nu tänker jag att om vi går scen för scen nu,
nej,
så börjar det med... Nej, men det, vi kan
Kalle ju... Linda skällt ut oss för att vi gick scen för scen. Då ska vi aldrig göra det igen.
Nej, jag tycker inte han skällde ut, han bara gjorde ett konstaterande av att det är så vi jobbar.
Okej, jag läste
inte in någonting att det fanns något negativt. Okay, skitsamma. Nej, men det börjar ju i alla fall med att vi får Jan Guillous berättarröst.
Mm,
återigen, så som det har varit i Fiendens fiende.
Carl Gustav Gilbert Hamilton har stigit i graderna till viceamiral.
Att Jan Guillou lägger någonstans... premisser. För det som är intressant och viktigt att ha med sig här, tänker jag, att de filmer som vi har avhandlat fram tills nu, det rör ju sig liksom i första halvan av Hamilton-universum. vad det gäller bok, mm. bokväg. Jag kommer inte ihåg vem Vendetta, var det den femte boken?
Inte det?
Jag tror att det är, ja, men vi har åtminstone rört oss i den främre halvan.
Precis.
Någonstans. Men här hoppar vi helt plötsligt fram till den sista boken, vilket gör att vi hoppar över en massa saker som har hänt i Hamiltons liv. Och går man sig från att ha sett Vendetta på bio till att gå och se den här på, eller gå och se, man ser ju den hemma eftersom ja. Den gick på kanal 1.
Men detta var den sjätte ska sägas. Men, och så att vi ändå hoppat över tre böcker däremellan liksom.
Ja, ja. Så, och där så berättar ju då Jong Yu att Hamiltons familj är utplånad. För det är ju den sicilianska maffian. För det här bråket mellan sicilianska maffian och Carl Hamilton som påbörjas i Vendetta.
Ja, det fortsätter.
Fortsätter ju sen i de senare böckerna. Ja. Där bland annat då hans fru, eller exfru som det sen blir, Eva Britt. Mm. För han skiljer ju sig från Eva Britt. Jag tror han gör det till och med i Vendettas boken.
Ja, du pratade om det sist.
Jag nämnde det.
Ja.
Så att hans exfru Eva Britt och deras dotter blir ju mördad av den sicilianska maffian. Hans nuvarande fru Tessie blir mördad. Det är någon annan, om det är hans mamma som de har ihjäl också. Och den sicilianska maffian försöker ju också ha ihjäl Hamilton. Men Hamilton klarar ju sig givetvis. Så när vi nu kommer fram här till liksom den sista boken, finalen av Hamilton, så är han ju en ensam man.
Hans, ja, det bör liksom, vara en plågad man plågad. Som har förlorat alla.
Ja, någonstans så kan man ju säga att han, på ett personligt plan så är han ju liksom på botten så långt ner man kan komma, men på ett karriärmässigt plan så har han ju stigit i graden, för han har ju blivit Säpo-chef.
Ja, precis.
Helt plötsligt. Han är ju chef för Säkerhetspolisen.
Ja,
i
vad
Sverige.
Gör han som militär som chef för Säkerhetspolisen?
Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt val att sätta in Carl Hamilton i rollen som Säpo-chef. Ja. Nej, men det han skulle, jag för mig att det är någonting av att han, för det Jong Yu jobbar mycket med i de sista Hamilton-romanerna, alltså de som kommer då, om jag säger 92, 93, 94, 95 där, En medborgare höjde över misstanke och I hennes majestäts tjänst och de två innan
den enda
segern. Där är ju mycket av temat den här rasismen som var väldigt tydlig i det svenska samhället i början på 90-talet med Ny Demokratis intåg i den svenska riksdagen 91, Lasermannen, alltså den första Lasermannen, skinnskallar, bråk på 13 november, flyktingförläggningar som brann. Alltså, jag tror ibland
det
att man...
Det finns många bra filmer om detta, 13 november...
bra inom stora citattecken.
Ja, nej, 13 november tycker jag är fantastiskt. Göran Gillinger tror jag, va?
Ja, Göran Gillinger spelar 13 november.
Gillar honom.
Jag tror att man glömmer bort ibland hur oerhört liksom polariserat och rasistiskt Sverige var i början på 90-talet. Just det här att faktiskt brinner flyktingförläggningar ganska frekvent och ganska ofta. Och Ny Demokrati, även om de inte som Sverigedemokraterna liksom har rötter eller hade rötterna liksom i nazistisk, alltså den nazistiska rörelsen, så var det ju ändå väldigt tydligt ett högerpopulistiskt och bitvis. Och de hade ledamöter som var tydligt rasistiska. Så det var ju en fråga som Jong Yu väldigt mycket ville skriva om i de sista Hamilton-romanerna. Nu vet jag inte riktigt var jag började den här långa ranten.
För
jag hade en poäng som jag skulle komma till utifrån att...
Gör den!
Jag gör den poängen genom att ni får spola tillbaka och se vart var det Mattias började i den här ranten. Jo, just det. Varför Carl Hamilton blir Säpo-chef har jag för mig handlar någonting om att han ska rensa upp i liksom den här rasistiska strukturen som finns inom den svenska säkerhetspolisen.
Okay.
Och nu spoilar jag jättemycket om den sista boken, En medborgare höjd över varje misstanke.
Oh, nej.
Och den har än så länge inte blivit film, så den kommer vi aldrig prata om, mer än den här tribunaldelen då givetvis.
Nej, precis.
Men den handlar ju om att det sker ett antal mord på svenska flyktingar. Och då är det Carl Hamilton som är mördaren. Och det som är motivet till att de mördar, det är att de här flyktingarna, eller invandrare, inte säkert att de var flyktingar, men att de är informatörer till säkerhetspolisen. Så de liksom golar på sina egna, om man säger så. Vilket gör att Carl Hamilton någonstans upphöjs till en hjälte bland svenska invandrare. Det är i alla fall så som det beskrivs i den sista boken, En medborgare höjde varje misstanke.
Är det därför han sen måste fly i Sverige?
Ja. Han döms ut och han erkänner ju brotten. Han liksom säger att det var jag som gjorde det. Ja. Och han liksom förnekar ingenting.
Nej.
Och så döms han. Och på något sätt så är han ju tvungen att fly från landet. För att, bara ett kort tag efter att den sista boken, En medborgare höjde över varje misstanke, släpptes, så kom ju den här Hamlon.
Ja,
en skiss till en fortsättning eller vad det är. Inte läst den.
Nej, där befinner han sig i USA för mig.
Ja, och jag tror att den är väldigt atypisk i förhållande till Hamilton-romanerna i övrigt. Alltså, det är inte samma typ, men det är någonstans att John Guillou skissar på ja. Att det går att göra en fortsättning. För att Carl Hamilton kommer ju sen att dyka upp igen i ytterligare, vad är det, Madame Terror ja, och precis. Vad fan den andra boken heter som ja, han släppte på 00-talet.
Vi har för mig att Guillou har sagt till och med att han skissade Hamilton för att visa att det gick typ inte att göra en fortsättning. Alltså att han kom
ja,
på
så,
det.
Ja, precis så var det.
Att,
så var
för
det.
Det var väl många som ville ha en fortsättning tror jag. Men han insåg att nej, men vi har liksom dratt det här till vägs ände. Jag kan inte börja om med honom nu på något sätt.
Jag får med att vi har pratat om det här förut.
Ja, det har vi. Ja. Någon du, jag har tagit upp Hamilton vid något tillfälle.
Och det är helt rätt att det var ju precis så han gjorde. Att Hamilton var ju gjort just för att inte skulle kunna bli en fortsättning. Och sen gjorde han en fortsättning ändå i den här Madame Terror och vad den andra boken nu heter.
Ja, han kanske behövde några decennier eller många år på sig för att inse vad han skulle kunna plocka in Hamilton igen. Men där är väl inte Hamilton huvudperson? Om inte
nej, Hamilton spelar ju liksom en biroll. Ja. Och det är sen så...
På så sätt kan man väl fortsätta tänka bara.
Ja,
liksom.
Det, absolut, ja. Absolut.
Ska vi gå tillbaka till den här filmen?
Vi har pratat... Jag sprack min röst också. Ja. Vi har pratat i nästan 20 minuter och pratat väldigt lite om tribunal. Ja, hur kommer det sig, Gustav?
Ja, rimlig anledning. Att den inte är så bra.
Ja, det,
men,
det är det som alla sitter och väntar ja. På. Betyget på filmen. Men det ska vi hålla lite på.
Ja.
Men John Guillou kommer i alla fall med en inledande liksom, voice-over.
Jag älskar att det fortfarande är där vi är. Verkligen.
Kom 20 minuter in i och vi är fortfarande på John Guillous voice-over de första 30 sekunderna.
Yes.
Men John Guillou kommer i sin bil. Det är inte han som kommer i sin bil. Carl Hamilton kommer i sin bil. I sin snygga, oerhört snygga skinnjacka och sin väldigt, väldigt snygga frisyr in på... Reidar Dahléns kontor. För vi hamnar nämligen i såparederiet kändes det som. Stefan Sauk kommer in till statsministern och hans medarbetare.
Ja, nu höll jag på att nynna på Tre Kronors melodi också. Det var det. Fick
ja, vi lägger på signaturmelodin till. Nej, för att han kommer in till statsministerns kontor. Statsministern spelad av Lars Lind.
Yes.
Och hans är det sekreterare eller medhjälpare?
De står klädda som rådgivare. Ja. Annelie Nordberg och Jan Nyman spelar de två.
Och både Annelie Nordberg och Lars Lind har ju faktiskt spelat i Rederiet. Jag tror att Lars Lind spelade kapten och Annelie Nordberg spelade väl, hade väl någon mindre roll. Så det var av den anledningen som jag och min sambo var det framförallt som gjorde kopplingen som tänkte att det här är, nu kommer vi rakt in i Rederiet. För det som också är grejen och som vi pratade lite om när vi pratade i förhöret, det var ju att känslan, åtminstone i de scenerna som är i början där i Sverige, är väldigt mycket svensk 90-tals såpa.
Ja, gud ja. Det känns som en föregångare till, ja men antingen då Rederiet eller att det skulle helt plötsligt ska Daniel från Skilda Världar komma och bara, är det du som är min pappa? Alltså typ sådär.
Ja.
Och det finns en... Hamilton åker ju dit för att liksom, han vill berätta att han har blivit in eller kallad till Ryssland för att vara med på det här förhöret. Eller att bli ett vittne då. Och det finns en väldigt rolig scen där det här liksom, det är som att de har ställt upp de här tre skådespelarna, statsministern och två andra på rad. Så att först är statsministern en grej, går du i bild, så ja. Kommer rådgivaren fram, går du i bild. Och så kommer
det, jag noterade också den liksom setupen på något sätt. Det är så oerhört roligt på något sätt. Det är väldigt mycket...
Ja, för mig känns det liksom, när min syster och de hade liksom, i sexan hade man en show på skolan så här, som avslutade, jag har väl många skolor antar jag liksom. Och det var som att de kom in från bakom scenen. Jag ska läsa den här dikten. Alltså, och så stod de på rad och skulle in. Alltså, det var väldigt sådär.
Ja, och noterade också hur väldigt nära varandra Lars Lind och Stefan Sauk hamnar när de sitter i soffan. Det är liksom sådär, nu kanske det är så att man är lite coronaskadad av det här att man ska ha 1,5 meters avstånd. Men det kändes som att de kom oerhört nära varandra. Och det är faktiskt inte enda gången i den här korta en timmes tv-serien, avsnittet, som människor kommer väldigt nära Carl Hamilton.
Okay.
Jag noterade sen under själva tribunalen att både åklagaren och advokaten kommer extremt nära honom.
Advokaten gör någon extremt teatralisk grej och går runt där som att han är Hamlet och spelar på scen någonstans. Ja. Liksom. Jag har förstått det som när jag typ, framförallt om man tar kort så här, man ska sitta om vi skulle ha en omslagsbild till Från Bäck till Bron med oss två till exempel, då skulle vi om stå eller sitta närmare varandra än vad vi egentligen kanske tycker var behagligt för att det ser mer naturligt ut. Det kanske var så de tänkte, fast här satt de för lite extremt
nära. Ja, men det blir ju sådär att de är... För någonstans, även om Carl Hamilton som Säpochef och statsministern givetvis känner varandra, så är de inte så intima med varandra. Nej. Att de sitter så nära varandra. Det är nästan obehagligt nära varandra.
Han, fotografen kom på att fan, jag har ingen vidvill i vilken lins. Vi får sätta den närmare, vi hoppar in, kryp in. Men ja... ja, Hamilton berättar, jag åker dit.
Men det här var någonting, bara påpeka för att vi ska, om vi ska sätta det var vi är i tid.
Ja.
Att det som Hamilton gjorde, det vill säga när han fick de här namnen från Chivachev, så var det ju Bildt-regeringen. Ja. Och Bildt-regeringen satt ju från 91 till hösten 94.
Mm.
Och jag vet att i den här snuten i Skymningslandet så står det att tribunal utspelar sig 94. Så det måste ju vara här, antingen hösten 94 eller möjligen att snuten i Skymningslandet har fel och att den faktiskt ska utspela sig 95. Då boken kommer, och eller kommer boken 95?
Boken kommer väl 94 då kanske, va? Kommer inte de 86 till 95, eller vad sa vi om det?
Ja, men då kommer ju en medborgarhöjd över varje misstanke bör ju då komma 95.
Det kom 94. Ja. Okej, det var 85 till 94 då kanske de kom. För de kom väl 10 år. Det var väl, alltså de kom en per år.
Så måste det ha varit.
Ja. Sitt samma som
bra radio.
Ja, väldigt bra radio. Tur att det är en podd. Men statsministern verkar inte helt nöjd kan vi säga. Men Hamilton skiter väl i någon annan. Han bara...
Ja, men han gör
det är en hedersök.
Men om vi tänker så här, att för mycket, eller merparten av tribunal utspelar sig i Moskva.
Mm.
Det är ju liksom där huvud... För Carl Hamilton kommer ju resa till Moskva efter att han tar ett SAS-flyg till Moskvas flygplats.
Mm.
Vad tänker du om den här första scenen med statsministern? Känns den som att den överhuvudtaget är nödvändig för tribunal?
Inte alltså minsta.
Hade man kunnat tänka sig att man skippade den helt enkelt och hade ett mycket längre voiceover med Jan Guillou i början när han får berätta
det? Hade ju inte varit bättre. Men man hade kunnat skippa
jag
hela...
Jag tror nog i och för att det hade varit bättre, om man ska vara ärlig.
Man hade kunnat få en liten voiceover som förklarar varför Hamilton, jag hoppas jag Bildt, men varför Hamilton åker till Ryssland.
Mm.
Vi behöver inte få det sett i en scen. Det kan vara voiceovern och så kan det här avsnittet vara 45 minuter långt istället.
Mm.
Det hade gått precis lika bra. Eller att man lagt mer tid på någonting annat. För att jag tycker att scenen är helt onödig och den är väldigt dålig generellt. Mm. Tyvärr.
Nej, men man har ju liksom nästan sådär att en känsla av att man vill tvätta av sig efter att man har sett den.
Ja.
Inte för att skådespelarna nödvändigtvis är dåliga i den. Jag tycker inte att det blir lite det här såpa känslan inte bara i miljön och hur det är filmat utan även hur repliker och så levereras.
Ja, ja.
Så det kanske är att skådespelarna är lite dåliga.
Det kan vara regissörer som inte kan svenska där liksom. Eventuellt.
Det kan det absolut vara. Eller att manuset är taffligt skrivet.
Ja, det kan vara mycket av allt. Du som har läst böckerna, nämner de till exempel Bildt vid namn i böckerna? För jag blev förvånad.
Jag är ganska säker på att de högsta politikerna som Carl Bildt, Boris Jeltsin, Condoleezza Rice i de senare böckerna nämns vid namn. Däremot så, när du kommer ner på lägre nivå, till exempel Pierre Schori kallas ju för Peter Sormann.
Ja,
och jag tror det finns andra. Och Ulf Samuelsson är ju Samuel Ulfsson. Ja, så att det kommer du liksom under de absolut högsta.
Ja.
Så är det liksom omskrivet.
Ja,
men jag är ganska säker på att Carl Bildt, eller åtminstone så nämns ju utländska presidenters och statschefers vid liksom riktiga namn i böckerna.
Ja, för jag blev förvånad över det. Jag trodde att man skulle välja att liksom köra fiktiv eller omskrivet där då. Men så att när han säger Carl Bildts namn så har jag till på det. Ja.
Å andra sidan så har du ju Boris Jeltsin som...
Boris Nikolajev.
Boris Nikolajev Jeltsin.
Han... Som två skådespelare. En skådespelare.
Och en på riktigt.
Ja, precis.
Ja. Nej, men för att han förekommer med sitt riktiga namn. Mm. Och även sitt riktiga ansikte. För att när vi nu kommer till Moskva så tar ju Carl Hamilton in på hotell.
Mm.
Och på hotellet så är en tv på i bakgrunden.
Och där ser vi Boris Jeltsin.
Vad heter han i mellannamn, sa du?
Boris Nikolajev
Jeltsin.
Ja. Och där ser vi då den riktiga Jeltsin. Alltså, det är ett riktigt nyhetsklipp. Så att vi liksom... Ja, där är hans namn och ansikte. Pang, boom.
Mm.
Till skillnad från sen då vi tar det sen.
För att det som Hamilton då ska göra i Moskva, det är ju att han ska ställa upp som vittne i den här rättegången. För Yuri Chivachev sitter i sitt häkte, sin lilla cell där och spelar någon form av schack.
Ja.
Är det väl han spelar?
Ja,
och har lite ekivoka bilder, fotografier på nakna damer i bakgrunden. Jag vet inte om du noterade det.
Ja, nej, det var hela sånt, den cellen var märklig.
Ja, mina blickar dras ju givetvis till om det är nakna rumpor i bakgrunden.
Är det din fetisch?
Det är min fetisch, det är nakna rumpor.
Ja.
Men han får ju åtminstone då komma in i rättssalen, men i uniform med sina medaljer. Däremot så är de här axelklaffarna avtagna från hans uniform. För han får ju tillbaka dem sen i slutet. Pappan kommer ju med de axelklaffarna och ger honom dem i handen.
Just det.
Och du ser ju ganska tydligt, om du tittar så ser du att de är liksom uppsprättat så man ser trådarna i uniformen, så att där det har suttit axelklaffar.
Det är väldigt snyggt, för det, så skulle det se ut då, ja. Om man strippade någon av
för
dem.
Jag tänker att i och med att han är liksom åtalad här i den här tribunalen, så är det inte orimligt att man plockar bort de här axelklaffarna, där man då ser att han är, vad är det, generallöjtnant, om jag inte minns fel, något liknande. Och i den här tribunalen så är det tre militärer som ska döma Yuri Tjevardjev. Det är hans advokat, det är en åklagare som är någon form av major, och sen så sitter ju
tre domare
har jag sagt, och sen så Tjevardjevs pappa är ju med från början.
Ja, just det, han får med det här lite random.
Han får med som åskådare, men blir sen utkörd, ja. Och sen så kommer in en annan man som jag aldrig får veta vem det är, men som uppenbarligen är från det som motsvarar väl politbyrån.
Ja, antar
eller motsvarar någon typ av högre.
Ja. Sen är det en tolk ett tag också, för att tydligen måste han väl ta någon tolk.
Ja, ska vi komma till det? Eller vill du dra någonting mer som sägs innan?
Jag vill dra så lite
som möjligt. För att, ja, det har snickat snackats lite. Tjevardjev har förhörts. Han har fått säga liksom varför han har gjort det.
Han har beskrivit det.
Han har beskrivit liksom händelseförloppet. Mm. Och efter att man har liksom haft förhör i 15 minuter, så tänker jag att domaren att nu är det dags att bryta för dagen.
Ja.
Väldigt konstigt att man gör ett break liksom efter en kvart.
Ja, det är lite väl lite.
Och sen kommer då Carl Gustav Gilbert Hamilton in i rättssalen i fullt uniformerad, marscherar han in och liksom slår klackan i taket, tänker jag, slår klackarna när han kommer in för att tydligt markera, och sen går han ju på ett oerhört teatraliskt militärt sätt och ställer sig i vittnesbåset som är mitt i rummet. Mm. Och han har ju på sig sina medaljer.
Sina väl utvalda medaljer.
Ja, han har ju fått många medaljer genom åren. Men det här är ju då medaljer han har fått från den ryska presidenten. Ja. Och sen är det väl en sovjetisk medalj också, om inte minns fel.
Ja, det är det väl. Jag
för att visa just att han har ställt upp för det ryska folket
tidigare. The motherland.
The motherland of Russia.
Yes.
Men vad vill du säga nu om, vad är det för språk Carl Hamilton pratar initialt?
Han pratar ju initialt något som ska likna ryska.
Думаю, это лишь сотянет наш разговор. И, возможно, приведет больше к непониманию, чем ясности.
Och det är inte en aning om hur bra han gör, ska jag helt ärligt säga.
Nej, han tycker ju själv, Stefan Sauk i alla fall, att han pratar en utmärkt Moskva-dialekt av ryska. Han var inne och kollade på hans hemsida, där han skriver om upplevelsen från ett tribunal. Och där skriver han ju att merparten av de repliker som han uttalade i tribunal var ju på ryska. Vilket är ju en lögn, för jag har faktiskt räknat. Det är 16 repliker som uttalas på ryska. Jag har inte räknat med det på svenska. Men det är
han sitter och pratar med tre svenskar, ändå en bra bit att börja där filmen. Det,
Och även om vi tar den biten, bara den biten där han är i Ryssland, där han är i rättssalen, så är det ju mycket, mycket mer han pratar svenska än
han
pratar ryska.
Han måste ju, han tycker ju, alltså Hamilton tycker att vi kan köra på ryska, det går bra, jag är här livebands. Medan de tycker att för rättssäkerheten tycker domaren där att du ska ha en tolk.
Och det är ju alldeles uppenbart så att Stefan Sauk orkade inte lära sig tillräckligt mycket ryska för att han skulle liksom kunna ta allting på ryska. Utan det är 16 repliker.
Det kan jag ha förståelse
för. Ja, och jag köper det. Att någonstans hade jag fått liksom höra Stefan Sauk prata ryska i 60 minuter. Det hade gjort filmen ännu mer outhärdlig.
Ja.
Så det är väl bra att han går över till svenska efter att ha liksom sagt tre saker i rättssalen. Sen så säger man en sak till taxichauffören när han kommer dit. Sen pratar han lite grann med Tjevardjevs pappa, och sen så pratar han ju med Boris Jeltsin i limousinen.
Ja.
Och det är liksom de 16 meningarna som Stefan Sauk då har lagt enorma mängder tid på att lära sig inför tribunalet, som han gör en jävligt stor sak på sin hemsida. Att han la ner extremt mycket tid för att liksom, och det roliga är ju också att han beskriver hur det ryska filmteamet blev så imponerade av hans ryska kunskaper, så de började prata ryska med dem, för de förstod inte hur en svensk skådespelare kunde prata så perfekt Moskva-dialekt om man inte hade liksom Moskva-dialekt och ryska som någon form av modersmål. Så han menar ju då att det ryska filmteamet började prata ryska med honom för att han hade sån perfekt dialekt.
Han ljuger ju. Eller så ljög de för honom möjligen.
Kan vara så
kan det också vara. Men ja, nej, jag menar, han pratar ryska en del, absolut.
Och ingen av oss har ju kompetens nog avgöra om det här är bra eller dålig ryska. Jag kan till och med tänka mig att det är ganska bra ryska.
Och jag kan tänka mig att han har skitmycket tid på det där då, för att lära sig ryska är, kan jag tänka mig, svinjobbigt. Men, liksom,
men det är 16 meningar, Stefan Sauk. Tagga ner lite för guds skull.
Det är inte något att så här 25 år senare sitta här och skryta om liksom, på din hemsida. För du kan inte ryska. Nej. Längre i alla fall. Du kunde uttala meningar där och då. Mm. Men tack för din insats.
Ja, Stefan Sauk, eller Carl Hamilton som jag kallar honom nu då, får ju i det här läget då berätta om vad, utifrån sitt perspektiv, vad det är som har hänt. Mm. Och han bekräftar ju historien. Och egentligen så är ju historien redan känd. Ja. Utan det som Carl Hamilton gör här, det är ju att han någonstans är ett karaktärsvittne för Jurij Tjevardjev och liksom styrker hans variant av historien, att det här var rimligt att göra. Jag för att om vi inte hade gjort så som vi hade gjort, så hade det drabbat Ryssland så mycket.
Hade Tjevardjev för oss som tittar på det redan sagt att de hade dött ändå? Det tror jag inte att han har gjort. Det kommer nog fram när Hamilton är där väl. Eller till och med möjligtvis efter att Hamilton har gått ur igen. Men det tror jag att Hamilton så att jag bidrar med i här i. Men det hade ju Tjevardjev kommit till även om han var, hade varit ensam. Alltså inte haft någon vittne. Men visst, jag kan se poängen i att ett vittne alltså, kommer dit och förstärker den bilden. Det kan jag väl absolut se en poäng med. Att han, det är inte helt meningslöst att Hamilton är där. Så kan man väl säga, även om han bara egentligen då bekräftar den version som Tjevardjev har. Mm. Så fine, där är väl Hamilton ett okej vittne på det sättet. Men han får ju prata där och stå liksom...
Och stå väldigt, väldigt nära både advokaten som kommer också sådär jobbigt nära rent fysiskt, och även åklagaren kommer ju extremt nära honom. Ja, det är någonting med avståndet mellan skådespelarna i tribunal som stör mig.
Ja, och nog för att du verkar ha panik för att vara nära människor generellt, för du verkar vilja att vi absolut inte ska börja träffas igen även efter corona här.
Nej, jag tycker helst att vi ska fortsätta restriktionerna åtminstone 4 år till, helst.
Ja. Nej, men det jag känner är väl att framförallt när åklagaren är ute på golvet, som jag sa innan, det ska vara så jäkla teatraliskt och han ska gå runt där. Det är som att han smyger runt Hamilton och sen smyger in i bild igen för att liksom göra poänger och det är fruktansvärt pajigt är det.
Och det blir ju något, för man är ju lite kluven till just Stefan Sauks. Alltså om man ska prata ryska eller om man ska prata svenska. För att, någonstans, jag köper att man inte låter honom prata ryska. Ja. För det hade varit, det är klart att det hade varit extremt svårt för honom att lära sig så mycket ryska inför en entimmes tv-serie. Samtidigt så känns det ju, det tappar ju extremt mycket trovärdighet när han står och pratar svenska och de andra pratar ryska.
Du tycker att tolkdelen...
Tolkdelen känns, det är någonting som skaver med att Stefan Sauk står och pratar. Sen kan det vara så att jag stör mig på hur Stefan Sauk levererar replikerna. För att han har ju ett sätt att prata som är väldigt specifikt Stefan Sauk på något sätt. Och jag kan tänka mig att det finns de som gillar honom. För nu kan vi väl egentligen dra den första jämförelsen mellan
Stefan Sauk och Ranelid.
Stefan Sauk och
Ranelid ska vi ha saukiska.
Ja, nej, men jag tänker Stellan Skarsgård i förhöret och Stefan Sauk i tribunal. Ja. För det är ju, även om de skiljer sig åt i...
Det finns likheter.
Ja, just att de båda två liksom blir förhörda. Exakt. Även om Stellan Skarsgård blir förhörd av riksdagsledamöter och Stefan Sauk blir förhörd av militärer och liksom ryssar. Så känns det ju som att Stellan Skarsgård har ett helt annat sätt att leverera sina repliker. Att det finns en större, men oerhört mycket större mått av nyanser i Stellan Skarsgårds sätt att prata. Stefan Sauk har ett läge. Ja. Och gillar man det läget, fine. Men jag tycker ju att...
Du gör inte det.
Jag gillar inte det läget till att börja med. Nej, men det blir också så här väldigt nyansfattigt på något sätt.
Det är inte heller bara hur han pratar, det är också blick. Alltså, Stellan Skarsgård kan ju förmedla känslor och tankar bara genom hur han förflyttar en blick från en plats till en annan. Det har inte Stefan Sauk på det sättet.
Nej, han har ju bara sin uppspärrade ögon och sin flint.
Precis. Nej, men här blir det väldigt tydligt hur mycket bättre skådis Stellan Skarsgård är än vad Stefan Sauk är. Åtminstone när det kommer då, om man ska försöka vara lite snäll mot Stefan Sauk i det här läget, åtminstone när det kommer till den här typen av dramatiska roller som det ändå handlar om.
Ja, någonstans så blir ju Stefan Sauks skådespeleris begränsningar väldigt tydliga i tribunal. För att det hade ju krävts en helt annan typ av skådespelare för att få den här att hänga ihop, för att få den här till att bli bra.
Ja, men Stefan Sauk ska väl stå på en teaterscen inför 1000 pers och recitera. Det är väl hans röst bra på. Jag vet inte om du såg den dokusåpan Riket, hette den väl? Nej, inte Riket.
Vad sa du? Med Ernst-Hugo Järegård.
Nej, inte Riket. Vad fan hette den?
Draknästet.
Nej, Stefan Sauk var någon form av spelledare.
Ja, just det. Vad fan var det den hette?
Riket.
Ja, men det kanske hette Riket. Jag blandade ihop den med
ja, men några var bönder och några fick vara borgare och en fick vara kung. Det var en oerhört skön spårvagnschaffis från Göteborg som typ var med och vann något år eller sådär. Han var inte alls skön, han var svinjobbig.
Äntligen! Äntligen en som lyckas sitta kvar. Vad det är fantastiskt.
Det är ju det här teatraliska. Där gick han i liksom en kej, alltså en sån svart kåpa, nästan som bödelaktigt såg det ut som. Utom,
ja. Jo, men där kan jag tänka mig att det här är teatraliska.
Fast det blev inte bra heller. För det var ju det som var grejen. Men det är det han vill göra alltid.
Ja.
Och det passar inte för Hamilton, tycker inte jag. Även när Hamilton är en plågad, alltså framförallt kanske när Hamilton är en plågad själ.
Ja, för att det framkommer ju inte överhuvudtaget i, alltså om man nu tänker sig att man vill att Hamilton i det här läget är liksom botten rent liksom personligt, så får ju inte Stefan Sauk fram det överhuvudtaget i hur han presenterar, hur han representerar, hur han spelar Carl Hamilton.
Nej.
För här är det ju verkligen den här macho actionhjälten som är liksom stenhård rakt igenom hela den här liksom 60 minuters TV-filmen. Och då blir det ju någonstans, nej, jag köper inte Stefan Sauk som Carl Hamilton i Tribunal.
Nej, jag gjorde ju knappt, så här, som jag sa i detta avsnittet, jag tycker att detta är en helt okej, rolig alltså actionfilm på 2 timmar. Men det är inte så mycket Hamilton, det är inte den komplexiteten den har, tycker inte jag. Så att...
Ja. Nu har vi båda två börjat liksom gå in på sociala medier istället.
Du, nej, jag försöker hitta vad
fasen... Så enormt ointresserade är vi att prata om Tribunal att vi istället sitter med våra mobiltelefoner, Gustav. Skärp dig nu. Du försöker komma på vad Stefan Sauk, vad den serien heter, eller det tv-programmet hette som Stefan Sauk programledde.
Ja. Ja, Riket hette den, ja. Fan vad gött att jag inte hade fel i det. Ja, det var väldigt roligt för mig. Där han var den här spelaren. Skitsamma, ska vi gå tillbaka till någon form av...
Handling.
Ja, han berättar det och sen försvinner han ur rättegången igen.
Ja, han går ner och pratar med Tjevardtsevs pappa och levererar ytterligare några korta meningar på ryska. Och sen så blir han inkallad av den här viceamiralen som är den svartklädde. Och det, vad det verkar vara det mest sympatiska av de som sitter i domarbänken där, från av de tre militärerna.
Ja.
För han, även om han svettas enormt mycket, jävlar vad han svettas. Sjukt mycket svett. Mer svett än Mats Wilander hade i Gommon och Sverige när han läste sin dikt.
Droppen, va?
Droppen, ja, klassiker. Nej, men han verkar ju vara den mer sympatiska av dem. Han kallar ju in Hamilton på herrarnas och berättar att men det kommer bli en dödsdom.
Men det blir ju 2-1 faktiskt, så han röstar väl mot...
Ja, utgår från att det är han som röstar mot, eftersom det är han som berättar det. Och sen så är det ju intressant, för åklagaren yrkar ju inte på dödsstraff. Utan åklagaren yrkar ju istället på att han ska få 15 års fängelse, eller vad det nu är, om det är eller några års fängelse, och att all hans egendom ska beslagtas. Så domarna är ju de som liksom någonstans höjer straffnivån till dödsstraff. Det är lite märkligt kan man tycka.
Men
det finns ett sätt som Hamilton ändå kan rädda sin vän Yuri Tjevardtsev. Och det är att prata med den ryska presidenten Boris Jeltsin. Jag tänker inte uttala mellannamnet där.
Pierre.
Boris Pierre Jeltsin. Nej, men för, och då vet ju Hamilton precis när Jeltsins limousin ska passera vad jag tror är Röda torget. Berätta nu vad du tycker om den här scenen, Gustav.
Scenen när Sauk ska få stoppat på dem. Herregud. Jag kommer inte ihåg vad han säger exakt, men det är verkligen han...
Boris Nikolaevich!
Och liksom beter sig som en jävla fanboy på något det är så dåligt, va? Men Boris Hjälten tar ju sig ur, eller så här, tittar ut och ser att det är Carl Hamilton och ropar in honom i alla fall. Och då är det ju det här märkliga, då är det en skådespelare som spelar Hjälten.
Alexander Skorokod.
Möjligt.
Med stor reservation för mitt uttal på efternamnet.
Ja,
han har förutom Tribunal spelat i polisskolan i Moskva. Nu kollar jag bara på IMDb, så jag har inte sett något.
Gud, såg du vilken karaktär han spelar?
Nej, du får kolla på det sen.
Jag är ett väldigt stort Polisskolan-fan, men
Polisskolan i Moskva är inte tillräckligt favoritfilmerna.
Den är så dålig. Det är en sån film jag kan titta på ibland och, när jag är arg och vill bli argare. då ska, det är den och fjärde Harry Potter-filmen.
Och Tribunal nu.
Ja, nej, det ska vi ta på slutet.
Det ska vi ta på slutet, förlåt. Ja. Men åter till den här scenen där Carl Hamilton då får gå in i limousinen och sitta och dricka sprit med Boris Yeltsin.
Jag tycker det är så märkligt att man först får se Boris Yeltsin som Boris Yeltsin och sen får man se en skådis som Boris Yeltsin. Jag fattar, man kunde inte få Boris Yeltsin att spela Boris Yeltsin.
Mm.
Men ta då hellre en fejkad nyhets...
Där den skådespelaren spelar Boris Yeltsin, absolut. Tycker du att det finns en porträttlikhet som är slående?
Nej, de är inte helt olika.
För
är
det
de inte.
Intressanta är här, återigen hämtat från Stefan Sauks hemsida i beskrivning av Tribunal.
Tycker han att han själv ser ut som Boris Yeltsin?
Nej, men han berättar att enligt Stefan Sauks egen berättelse här då från inspelningen av Tribunal så var det ju dels att de drack riktig sprit, för att ryska skådespelare dricker inte så här äppeljuice när de ska dricka whisky, utan Nej. Det var riktig sprit. Så den här skådespelaren blev tydligen ganska berusad.
Och tror jag att spela helt
rumlade runt lite på Röda torget, var på en massa ryssar trodde att det var den riktige Boris Yeltsin, vilket jag har extremt svårt att tro, för så jävla lik är han inte Boris Yeltsin.
Nej, det och låter som en kraftig överdrift.
Och jag minns när jag såg den här, för jag såg den när den gick på tv 1995, och när dörren, den här scenen, alltså när dörren öppnas och liksom det sträcks ut en hand precis innan huvudet kommer så tänker jag att fan, nu kommer liksom, vi kommer inte få se Boris Yeltsin, utan vi bara liksom förutsätter att det är Boris Yeltsin, och sen så sticker där huvudet ut. Och 95, kan jag ha varit då 13 år, då visste jag ändå hur Boris Yeltsin såg ut och insåg,
vad sa du?
13, nej, vad fan blir jag? 95.
17. Nej, jag tänkte, vad fan?
Ja, givetvis. 17 är jag givetvis. Så då, jag gick ju på gymnasiet 95. Nu blandade jag upp det fullständigt.
Ja.
Och då visste jag ju definitivt hur Boris Yeltsin såg ut.
Ja, precis.
Och reagerade redan då på att men det här var ju faktiskt inte speciellt likt Boris Yeltsin. Alltså det är inte så att han är jätteolik.
Nej.
Man kan ju absolut tänka sig, ja men visst, absolut. Det här, vi kan tänka oss att det här är Boris Yeltsin.
Det hade varit en helt okej skådis om det bara hade varit han som spelade Yeltsin i den här filmen. Det hade varit helt okej med det liksom. Men inte när vi har sett Yeltsin först. Och jag vet, jag stör mig på sådana detaljer för mycket, och det är störigt för oss vissa. Men nej,
du köper inte det?
Nej, jag köper inte det.
Men i alla fall, i bilen så, där är det väl som Stefan Sauk pratar som allra mest ryska.
Ja, där är det dialog fram
tillbaka. Han har sina liksom längsta repliker. Och det som Stefan Sauk, han är ju tydligen nära vän med Boris Yeltsin.
Det var den fulla Boris Yeltsin skådespelaren som tyckte han hade en bra dialekt. Där har vi det.
Det måste ha varit.
Vad sa du, förlåt, är Stefan Sauk vän med Boris Yeltsin?
Nej. Carl Hamilton är ju...
Jag menar det.
Jag vet inte om Stefan Sauk
det har varit meta om både Stefan Sauk var vän med.
Men då hade Stefan Sauk kunnat övertala Boris Yeltsin om att vara med i Tribunal, för det hade ju höjt produktionsvärdet något enormt.
Då hade det här varit en femma alla dagar i veckan.
Definitivt. Men Carl Hamilton lyckas ju övertala Boris Yeltsin om att benåda Yuri Tjivarstev. Så istället för att inom 24 timmar avrättas, så får han gå ifrån rättssalen nerför trappan, möta sin pappa och få tillbaka sina axelklaffar och därmed slippa dödsstraffet.
Så han benådas egentligen inte bara från sitt straff, han får också tillbaka sin rang då. För det kan man tänka sig att han inte skulle få. Att okej, jag kan benåda dig, men jag kan inte ge alltså, du får vara en vanlig bonde nu.
Det vet jag ju ärligt talat inte i praktiken hur, vad som är. Men symboliskt så får han ju åtminstone tillbaka den militära rangen i och med att han får tillbaka gradbeteckningen från sin farsa där. Sen är det inte pappan som utser eller bestämmer huruvida han får fortsätta vara generallöjtnant eller vad det nu är.
Nej, jag kanske lägger för stor vikt för det. Jag tyckte ändå, för mig kändes det så.
Mm. Jo, men så kan det ju vara. Men nu är vi då i mål faktiskt med Tribunal. Kanske vårt mest oengagerade avsnitt någonsin, Gustav, vad säger du?
Ja, jag tror faktiskt. Jag satt också och funderade på någonting jag precis hade på tungan att jag skulle säga, men jag kom inte på det. Så att, skitsamma.
Okej, men vi säger så här då. Hur dålig tycker du att Tribunal är?
Jättedålig.
På en skala från Anna Holt polis dålig till Kvällspressen dålig. Oj. Jag vet inte om det var en bra skala.
Nej, det var ingen bra. Jag tänkte att polismördaren tänkte jag vi skulle ta med annars. För det har ju varit
Jag vet att jag har satt etta på Kvällspressen.
Ja, men det kanske.
Nej, jag tror att satte du två på Kvällspressen.
Gjorde det?
Ja, jag tror det.
Okej. Det här är det sämsta som vi har pratat om i Från Bäck till Brons historia. 28 avsnitt.
Du tycker den är tycker så jätte. Den är sämre än Polismördaren. Den är sämre än Anna Holt polis. Den är sämre än Kvällspressen.
Ja, i alla fall. För det här är något som jag har tänkt på sista tiden. Att jag har ju mina betyg 1-7. Liksom. Jag har ju ett dokument hemma där jag har alla filmer jag har sett har jag betygsatt. Och så har jag också 1-5 bara för att kunna ha det. Jag funderar på om man också ska ha en tredje kategori som är omtittningsbarhet.
Mm.
För det är inte alltid korrelerat till hur dålig eller bra filmen.
Nej, en film kan vara ganska lökig, ja. Men man kan tycka, alltså det kan vara en feel good film, ja. I någon mening att man vill se om den för att man har, att man får goda känslor av den.
Exakt, och det finns filmer jag är 1-7 som jag absolut inte vill se om för att de är jobbiga förmodligen. Mm. Liksom, så här. Men Schindler's List är ingenting man slår på en tisdagkväll för att ha något att se. Nej. Till exempel. Men det är ju en fantastisk jävla film. Liksom. Mm. Medan då Polisskolan som ligger på liksom, 3 år och 4 år de flesta där. Liksom. Men de kan du bara, alltså, så här, de är omtittningsbara för att det är lite underhållande. Det är Mahoney och det är gänget. Mm. Så där, liksom. Och den här är, och Polismördaren är en sån film för mig. Den är jättedålig. Men den har ändå viss omtittningsbarhet.
Ja, du har det, det finns ett nostalgiskt skimmer, ja. Över den, tänker jag, för din del också.
För mig är det är det som gör den omtittningsbar. Ja. Också för att det är lite roligt. Och jag kan någonstans tycka det är kul att se hur dåligt det faktiskt är gjort där med till exempel dubbningarna. Ja, men här tycker jag inte att det är roligt.
Nej,
att
och sen så ska man, om man jämför med Polismördaren till exempel, det finns ju förmildrande omständigheter i Polismördaren. Alltså vi har ju fortfarande Gösta Ekman, Kjell Bergqvist och Rolf Lassgård som är fantastiska skådespelare.
Det är för lite, men de är ändå där. Liksom.
De är där och deras samspel är riktigt bra.
Ja.
Och så att den här Tribunalen är absolut sämre än Polismördaren. Men och jag kommer ju, ja, jag sätter ju en etta på den också.
Va?
What do you say? Nej, jag satt någonstans och liksom vägde mellan en etta och en tvåa. Aha. Igår när jag hade liksom sett färdigt den, för jag tänkte, är den verkligen så jättedålig som, och sen så kom jag fram till, ja, men de, när jag kollade på liksom vilka filmer vi har satt två, den är mycket sämre än sådana som vi har satt tvåor på. Så man önskar att man haft en 7-gradig skala och jobba med. Nej, men okej, men vad är det du tycker är liksom så jättedåligt med? Vi har ju varit inne på ganska många saker, ja, när vi har gått igenom den, men om du ska liksom lista, vad är det som är sämst med Tribunal?
Nej, men det tycker jag personligen då, men det kanske är mitt fel. Jag tycker att det är ganska ointressant hur det går för Jurij Schwarzschew. Jag skiter fullständigt i honom. Så bara det faktum att det är honom vi ska bry oss om är det en jättedålig start. För jag har liksom i de här Fiendens fiende och i vad sa vi, har min, sen får vi se dem då igen.
Ja, sen så är han är ju faktiskt med i Tecknam Cockroach också, fast med en annan skådespelare, men då möter han ju aldrig Hamilton. Nej. Han är ju på den rumänska ambassaden
just det.
Christer Henrikssons karaktär Fristedt, eller Appeltoft, träffar honom. Så där är ju Jurij Schwarzschew med första gången.
Ja, nej, men jag bryr mig inte om hans historia, och sen så är ju Stefan Sauk, alltså de ryska skådespelarna, jag tycker inte de är, det känns inte som att de har fått crème de la crème av ryska skådespelare. De är inte bra, och jag tycker jag tycker allt är dåligt, alltså jag tycker att hur det är klippt är dåligt, och hur scenerna, det är väldigt en del, det känns som att alla de här tre ryska domarna ska ha varsitt lite tal i filmen för att liksom visa. Det är inskrivet i mitt kontrakt, jag ska ha minst en 2 minuter lång rant som där bara jag syns. Och så är Stefan Sauk tyvärr ingen bra skådespelare. Och det gör att när han ska vara då huvudrollen och den vi ska luta oss mot, även om han inte är med hela, eftersom att han är ju, det är inte som i förhöret, är det ju efter början. Sen är det ju Stellan Skarsgård och så några korta bortklipp.
Ja, Carl Hamilton är ju liksom den röda tråden genom hela förhöret.
Sen klipper man bort till en del andra ställen där för att få reaktioner.
Ja, men i Tribunal så är ju egentligen Carl Hamilton en bifigur. Ja. Absolut, det är ju Jurij Schwarzschew som är huvudfiguren. Och han, Lazarev, alltså skådespelaren, är väl egentligen den enda förmildrande. För jag, där tycker jag, honom gillar jag.
Ja.
Och han gör en bra roll både i Fiendens fiende och faktiskt här i Tribunalen, tycker jag.
Men jag tycker att pappan tycker jag är liksom bara så här, det känns som att jag bara tog in honom dagen före, och vet han vad det är han är med i, den här pappan till skådis liksom. Jag är inte säker på det. Det är min känsla. Så att nej, jag tycker verkligen att skådespeleriet är under all kritik. Jag tycker att det är tråkiga, dåliga scener. Jag tycker det är tråkigt ljus. Att det är mest bara,
ljussättningar framförallt det vi reagerar på.
Nej, men liksom så här, det blir en del av det.
Jo,
liksom.
Men det är en del i det hela.
Jag
har egentligen två invändningar, som, alltså huvudinvändningar som kanske hänger ihop i någon mening.
Nummer ett.
För det första så tycker jag aldrig att det blir spännande.
Nej.
Och det hänger ihop med det du säger, att jag bryr mig inte jättemycket om Jurij Schwarzschew. Det finns ingenting sådär som gör att, nej men varför ska jag fortsätta titta på det här?
Nej.
Varför ska jag liksom ta mig, nu tittar jag på det för att göra ett avsnitt om det, men hade jag liksom satt på det här en torsdagkväll i vanliga fall, jag hade stängt av för 15 minuter. Men skitsamma vad som hände med Schwarzschew, jag bryr mig inte om Hamilton.
Nej, men det var som jag berättade för dig, jag försökte se den här när jag kom hem från jobbet vid midnatt. och tänkte, ja men fan, det är en timme, det klarar jag. Somnade som en jävla gris
så,
tre
så gånger. Så det är liksom den ena grejen. Ja. Den andra grejen är att filmen saknar ju helt trovärdighet. Mm. Alltså, jag tror ju inte på att Carl Hamilton är i Ryssland. Jag tror ju inte på att Carl Hamilton står framför en rysk militärdomstol.
Och då är han ändå i Ryssland.
Ja, och jag tror inte på att det är Boris Yeltsin. Alltså, jag fattar ju att det är en skådespelare, men du förstår vad jag menar där. Att jag köper inte konceptet. Däremot, jämför jag den med förhöret. Alltså, jag fattar ju att det inte är riktiga politiker som sitter där. Men jag tror ändå på det. Alltså, det finns en trovärdighet i att Carl Hamilton sitter i konstitutionsutskottet. Carl Hamilton blir förhörd av riksdagsledamöter som sitter i konstitutionsutskottet.
Trots att du vet att de bara skådespelar.
Ja, nej, precis. Nej, men det blir ju den här någonstans att jag tror inte på det, att det som händer i tribunal. Trovärdigheten saknas. Och samma sätt då med förhöret, där är det ju spännande. För jag bryr mig om vad som händer med Carl Hamilton. Jag bryr mig om hur liksom det här historien utvecklas. För där har du dessutom tydliga antagonister i det att du har Per Wennström till exempel, du har Säpo, du har de här fientliga KU-ledamöterna.
Ja, mellan dem, framförallt det ska jag säga, mellan KU-ledamöterna och Hamilton finns det en dynamik. Och Hamilton är inte hela tiden den som vinner diskussionerna. Han måste avslöja saker som han egentligen inte skulle vilja avslöja för att de sätter honom i den positionen. Och han är sagd att inte ljuga. Så det finns en dynamik i vad Hamilton gör och får göra och vill göra. Det är olika saker och det förmedlar, det är det jag menar med att Stellan Skarsgård kan förmedla det med blickar. För han säger ju inte rätt ut att fan, det här vill jag inte säga. Men vi förstår det på hur han agerar, att fan, det här hade vi kanske egentligen inte velat gå ut med, men ja.
Nej, men jag tänker ju någonstans där, att det i, alltså, om man ska känna att någonting är på allvar, att man ska bry sig, så måste det liksom finnas en tydlig antagonist i, alltså någon som man som inte håller på, och det måste finnas en tydlig protagonist också, och i förhöret så är det väldigt tydligt, vi har Carl Hamilton som den tydliga protagonisten, och vi har ett antal antagonister. Däremot i tribunal så är det jävligt otydligt både vem det är som är protagonist och om det finns någon antagonist. För det ska ju vara så att Carl Hamilton är protagonisten i tribunal, men det är han ju egentligen inte, för det är inte om honom, han är ju bara där och vittnar. Det finns en liten scen när åklagaren säger att det du precis har avslöjat här nu gör att vi skulle kunna ställa dig inför rätta i Ryssland. Att det möjligtvis brinner till där. Men han säger att det skulle du aldrig våga.
Nej, och Hamilton känner sig säker på det. Och det finns aldrig något tvivel i Hamilton. Hamilton blir som stålmannen i en värld där kryptonit inte finns. Helt obesegerbar, liksom. Helt omöjlig att sätta på plats eller ta.
Ja, och för det blir ju någonstans där att Hamilton, om vi nu skulle tänka oss att Hamilton är protagonisten i det här, vilket jag egentligen inte tycker att den är, så är det ju så att han utsätts ju aldrig för några utmaningar, det blir ju aldrig några problem. Det är ju aldrig så att Hamilton på något sätt är hotad i tribunal. Det är ju Tjivartsev som är hotad.
Nej, men vi ser,
och om honom
några,
bryr vi oss inte.
Nej, vi ser inte några agenter följa efter honom från tribunalen och att eventuellt vara på väg att gripa honom. Det märker inte. Han blir lite fasthållen när han försöker få tag på Yeltsin där, men det är ju av Yeltsins livvakter. För att han beter sig som en
slusk.
Ja, precis.
Och det hade inte hänt någonting om Hamilton liksom inte han hade känt Yeltsin. Okej, han hade liksom blivit utkastad från landet.
Ja, möjligtvis. Nej, precis, möjligen, ja.
Så det är just det här att det finns ingen spänning. Det finns ingen som man bryr sig om.
Nej.
Som gör att det är ju liksom en bortkastad timme.
Ja.
Alltså att titta på tribunal, det är en bortkastad timme.
Ja.
Så kan vi säga.
Och jag vill också bara for the record säga att jag också ger en etta, om ni inte har förstått det.
För det har inte sagt hittills. Jag ska föra in det i vårt Excel-dokument för tydlighetens skull.
Ja,
men du tycker alltså att det här är den absolut sämsta av de som är från Bäcktebron historien.
Ja, men för Anna Holt, även om de är ruskigt dåliga, de två serierna, framförallt den ena, så har de ändå fördelen av att jag gillar Petra Nielsen, heter hon väl, och jag gillar Stig Engström, och även om jag inte tycker att deras karaktärer där är så som jag tycker att de ska vara, så som de är i Den vita riddaren, så har jag ändå njutning av att se de skådespelare, för jag tycker ändå att de är ganska bra. Bara det gör att de är bättre, liksom. Och det är samma sak som du sa förut med Polismorgon. Vi får ändå en del scener med just Ekman, Kjell Bergqvist och Wallander. Vad fan heter han?
Rolfsgård.
Ja, precis.
Apropå Wallander förresten, det ska jag också
nämna. Han är med i en bok.
Ja, han är med i En medborgarhöjde varm misstanke.
Ja, har jag aldrig fattat.
Nej, alltså att Henning Mankell har ju tillåtit Jan Guillou att använda sig av Wallander i den sista.
Ja, han utredde någon form av mord på någon av...
Någonting. Ja. Jag minns inte. Dessutom är Rune Jansson också med. Rune Jansson som vi känner från Den vita riddaren.
Och han är GVS egentligen.
Nej, Rune Jansson är...
Han är Gius.
Han är Gius, okay. Men han har ju varit med i Den vita riddaren. Ja, och sen är han ju även med i Fiendens fiende. Och om jag inte minns fel så kommer han också komma tillbaka i Hamilton, fast av en annan skådespelare, så Hamilton med Peter Stormare. Ja. Det är ju skitjobbigt att den filmen heter Hamilton. Ja, det är ju så dåligt. Ja, skitdåligt. Hatar de som kom på sa att den skulle heta så.
Det var lathet.
Men det är som att en James Bond-film skulle heta Bond.
Ja, det är jättedumt.
Det är ju skitdumt. Varför heter de så? Ja.
Jag kan heta James möjligen. Nej, men ska vi
skita i det här nu? Ja. Ja. Nej, men ni som inte har sett Tribunal, ni behöver inte göra det.
Nej.
Den är dålig, den är jättedålig. Stefan Sauk är kass, ljuset är kass, manuset är kass. Allt är jättedåligt. Ja. Titta hellre på Förhöret, som är jättebra. Ja, men alltså, det är ju faktiskt sjukt. Vilken skillnad. Förhöret är ju utan tvivel den bästa Hamilton-filmen. Ja. Kanske inte den bästa av alla filmer vi har sett ifrån Bäckdebron, men den är ju där uppe och nosar.
Ja,
medan då Tribunal, som egentligen, den hade ju möjlighet att bli på samma sätt. För det har, liksom, har ju ändå förutsättningarna för
verkligen,
det.
Verkligen.
Men den blir så genomusel.
Ja.
Och ja. Vi har redogjort för varför vi tycker den är usel. Så nu lämnar vi Stefan Sauk.
Ja, och nästa då är alltså Peter Stormare.
Mm.
Som vi ser i en Hamilton-film, va?
Ja, och jag tror väl att den också blev en tv-serie, om inte jag minns fel.
Ja,
att
det var väl populärt att göra så, va?
Att det var samma sak som en Vendetta. Och då får vi ju, kommer ju Luke Skywalker.
Just
med
det.
Som en antagonist, om jag inte minns fel.
Just
Mark Hamill spelar...
Det minns jag var en stor grej, ja. Att han dök in
och
där.
Och Lena Olin, om jag inte minns fel, spelar Tess i Hamilton från 98.
Jajamän, som...
Ja. Den ska jag säga, den har jag... Nu är det första Hamilton-filmen som jag inte har... Fan, hade jag sett Vendetta? Nej, det minns jag inte.
Nej, det sa du till mig att du inte
hade... Nej, jag hade nog inte sett Vendetta. Det var att, Peter Stormare är den första Hamilton jag inte har sett. Jag hade sett Stefan Sauk, jag hade sett Tribunal innan, när den gick i oktober 95
just
på
det.
TV.
Jag tror att jag har sett den här Hamilton, bland annat till Jonas Cornell. Jag har varit med och skrivit manus. Jonas Cornell, som vi alltså känner från Rosanna, Mannen på balkongen, Polis, Potatismos, etc. Som manusförfattare. Alltså.
Mm.
Vad ser jag här nu? Varför ser jag, är det här rätt eller fel? Men på hans Wikipedia-sida.
Vem? Jonas Cornell?
Jonas Cornell, alltså han är manusförfattare. Han står och så här, Rosanna 93, Mannen på balkongen 93, Polis, potatismos 93. Polis, potatismos, tv-serie.
Det här finns ju någonting vi kan gräva i.
Eller är det bara någon som har...
Nej, det måste ju vara någon som har...
Är det någon som lurar oss? Ja. Det får vi kolla i. För det
nej,
här...
polis potatismos har aldrig varit en tv-serie.
Nej, det har det väl aldrig varit.
Det hade vi känt till, garanterat.
Ja, för den Wikipedia-länken på den leder in till boken. Så att
ja,
det...
Nej.
Jag blev inte till med plötsligt.
Tänk vad kul om vi hade liksom hittat att det finns en sån här en råkopia i ett arkiv någonstans av polis potatismos tv-serien i 6 delar. Satan vad man hade älskat det.
Alltså. Mats Långback kan ju göra comeback som Åke Stålhandskar då, så att han följer med över bland annat.
Och även Herr Lazarev är väl tillbaka som Yuri Shevardshev.
Det är roligt att de stavar hans förnamn olika på svenska Wikipedia på olika. Det är ju det här med transkribera ryska namn, det är ju inte så lätt.
Från kyrilliska bokstäver till.
Ja.
Men det intressanta blir ju att vi måste hitta den här filmen.
Men det ska väl vara enklare? För det här var väl
den finns ju på DVD. Problemet är, så jag tror inte att den finns liksom så här på serion.com och sådana. Utan att den har utgått. Däremot så tror jag att det är ganska lätt att hitta den begagnad på DVD. Är det dock någon av våra lyssnare som sitter med en kopia av Hamilton från 98 med Peter Stormare, så får ni jättegärna skicka ett mejl till franbäcktibron@gmail.com och så löser vi det med frakten i så fall.
Ja, för jag hade tänkt att den här skulle vara lättare att få tag på, just för att det här var ju mer en stor film. Det här var Peter Stormare kom hem till
Peter
Sverige.
Peter Stormare, Mark Hamill,
Lena Olin. Alltså så här, och Stormare var, han hade ju, visst han hade väl gjort så, men han hade ju ändå varit i Hollywood ett tag då. Han gick ju lite den här konstiga skådisvägen. Alltså, han var ju inte med i så mycket svenska filmer, utan gick ju snarare Hollywood, spelade små ryska roller och annat liksom. Redan här. Och det kan jag tycka är... Så att jag fick för mig att den här kom som ändå en biofilm, som en stor... Det här var liksom årets... Det gjorde ju inte med detta. Det var ändå en biofilm.
Även om det blev, den blev ju en succé. Den blev ju det årets mest sedda film.
Absolut.
Så mycket ska man inte förringa med detta. Men i alla fall, den går ju att få tag på. Den finns på Tradera har jag sett, och den finns ju säkert på andra. Den finns inte på Piratsbukten däremot.
Då får vi lösa det.
Vi löser det på något sätt. Ja. Men nu skiter vi det här, Gustav. Ja. Nu orkar vi inte med från Bäcktebron längre. Vi finns på sociala medier. Heter Fran Bäcktebron på både Instagram och på Facebook. Kan man bara söka på från Bäcktebron. Du heter Gustav Brink på med CK. På Twitter heter Maxison med 1S. Yes. Om ni vill prata med oss personligen, skicka DM med snuskiga bilder till Gustav, så gör gärna det.
Det kan man inte göra, jag följer dem. Så att det är
Nej, vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Hej!